Man brukar i Sydamerika stå upp när man läser i skriften. Men den här gången är det kararna som får stå. Kvinnorna får sitta ner. Även ungdomar som inte har ungar får gärna stå upp om ni vill. Ja. Matteus kapitel 5 var det. Och så står det så här. ...43 och framåt. Ni har hört att det blev sagt: du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Tack Jesus för det här ordet. Om din roll som vår far. Det här är fars dag. Och då tänker vi världsligt och mänskligt på oss själva. Men idag ska vi prata om den verkliga fadern. Om dig. Och hur vi som dina söner ska få äran att försöka leva upp till att vara dina söner. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ja, så hade ni aldrig gjort förut. Men du vet, man ska inte lita på den här missionären. Han har sina hyss för sig. Fader. Min roll som fader i Bolivia. Jag har faktiskt aldrig predikat detta som missionstema. Men så har jag aldrig predikat på fars dag heller. Det är första gången. Min roll som fader, som pappa för de här barnen, är att ta hänsyn till vad de känner när de ser mig. Min roll som fader och som pappa på bibelskolan, som jag berättade om förra året lite mer. Det är inte huvudsakligen att undervisa så många som möjligt, utan försöka som pappa skaffa duktiga förvaltare för det arbetet som jag uträttat. Numera är inte detta så väldigt vanligt i Sverige, att ungarna jobbar med samma grej som pappa. Men tittar vi på de här Astrid Lindgren-filmerna. Har vi sett dem någon gång? Är det någon som har sett Astrid Lindgren? Eller ni tittar bara på Astrid Jansson. Ja. Astrid Lindgren har vi alla sett och tycker faktiskt det är roligt. Och en del längtar till Vimmerby trots att vi aldrig bott där. Va? Längtar till gamla goa tiden. För på den tiden var det så att Emil skulle naturligtvis ärva pappans jobb. Det var helt naturligt och ingen ifrågasatte. Till och med Pippi, trots att hon var tjej, skulle ärva pappas konstiga uppdrag som sjörövare eller vad han nu var någonstans. Va? Hela den här atmosfären skulle gå vidare i nästa generation. Idag är det nog ganska sällsynt att om pappa är bonde, sonen också blir bonde. Utan istället får de vara med i Bonde söker fru. För de måste hitta nya former och nya folk. Och få in andra människor. För numera är det inte en tjänst. Eller en livsuppgift. Utan numera är det ett jobb. Och då är det skillnad. Då måste man plötsligt gå på universitetet. Det räcker inte att följa med pappa och lära sig hur man sköter de här maskinerna. Hur man mjölkar korna, hur man rengör spenarna, hur man sköter djuren. Utan nu måste man gå på universitet för att sen bli hamna i yrkeskåren bonde. Va? Nu behöver man inte vara med i Centerpartiet för att bli bonde, utan man kan ju vara med lite överallt. Plötsligt är det inte någonting som går i arv. Man tillhör ett visst gäng, och har man fötts i det gänget så kommer man dö i det gänget helt enkelt. Då spelar det ingen roll vad folk kommer och tycker och tänker. Ja, du får tycka vad du vill, men där föddes jag och där ska jag dö. Ingen som tänker så idag. Jag föddes i Tingsryd, så jag ligger faktiskt nära till hands. Jag känner mig nästan hemma. Känner igen träden, för de här träden här omkring, de föddes långt innan jag föddes. Har ni? Ja, vi vet ju att de här granarna växer ju 70-80 år innan de huggs ner. Så jag har ju fortfarande granar här som jag såg när jag föddes, om vi nu minns så bra. Men hur som helst, så är det ju inte idag. Det är bara i naturen och bland djuren vi kan se det här perspektivet, och i utlandet. Men här i Sverige så har var och en här är så individstyrt. Nej, men det är fader-son-relation. Vad är detta för någonting? I Bibeln pratar vi om den förstfödde. Och det måste man nu när man går ut i skolorna och berättar om Jesus. Måste man förklara vad det betyder. För det är ingen som vet. Det är ingen har en aning vad betyder det för någonting. Skulle de ha någonting bättre förställt? Reser man till andra kulturer som i Sydamerika eller Afrika eller Japan, så är det en självklarhet. Man vet vem som är förstfödde som ärver allting som pappa har byggt upp och som övertar hans sysslor när pappan pensionerar sig eller dör. Och det är en självklarhet i många kulturer, men i vår är det ingen självklarhet. I Bibeln är det en självklarhet. Det är därför det står i Guds ord att vi ska ta med barnen till kyrkan, till församlingen, till Guds livet för att vänja dem att vandra på den väg som vi själva har vandrat i. Ändå är det många föräldrar som tycker att nej, men barnen, de får väl välja själva. De vill hellre sitta hemma och se på TV eller gå på något idrottsevenemang eller göra någonting annat. Och därför blir det så att i många församlingar försvinner barnen. Sakta men säkert ut på andra. Nej, men de har en aktivitet i en annan kyrka. Eller de har en aktivitet i en annan förening. Ja, men vi måste låta de får ju faktiskt vara med och bestämma själva. Men detta är inget faderskap som Gud har skrivit om i sitt ord. Och här när det gäller detta så måste vi komma tillbaka till detta. Vad är Guds vilja med oss fäder? Och det där fäder är väldigt intressant. För det inkluderar ju alla. Då är det inte plötsligt pappan som i gamla forna generationer. Utan nu är det faktiskt mamma och pappa som tillsammans ärver av Gud ett ansvar att få med alla generationer in i församlingen. Och då tycker vi, nej, men det här kan vi inte stå för. För det står, jag menar, vi är ju en sekulariserad värld. Då var det någon som sa förra veckan faktiskt. För att jag engagerar mig lite för att tycka och tänka om hur man ska lösa situationen där nere. Man frågar, jag har ju faktiskt, trots att jag är i Sverige, så jag har startat upp den största Facebookgruppen för det samfundet som vi arbetar med i Bolivia. Så det är ju en jättestor grupp numera. Och de tycker det är så konstigt. Tänk att vår företrädare, han som startat, han är inte ens i Bolivia. Och någon tyckte att jag skulle överlämna det. Ja, vem ska jag överlämna det till? Någon som känner sig skickad att ta ansvar för det här, att vara med och förmedla olika event, utan men ingen har hört av sig. Och då är man som en slags fader. Ingen vågar ta sig an det ansvaret som det innebär att förmedla olika saker till andra. Och det är detta som är det intressanta, för pastorn i församlingen har ett andligt ansvar att leda Guds barn in på rätt spår. Och i församlingen är det ingen som ifrågasätter detta. Men när vi lämnar Guds hus här ute så är det plötsligt annorlunda. Detta måste vi komma tillbaka till. Vi tror och är övertygade om att det Gud har lagt ner i min hustrus liv är någonting som jag är med välsignad som pappa. Är inte jag med på noterna så kommer inte hon kunna uträtta det heller. Och är inte hon med på noterna vad jag ska göra så kommer inte det fungera. För inför Gud är vi inte två missionärer utan ett kött. Och som fader den här dagen som är speciellt ägnad, var ingen som köpte tårta till mig, men vi åt faktiskt blåbärspaj igår kväll så det räknas ju också. Ja, jag köpte den själv för att familjen visste inte om att det var fars dag så jag tänkte jag får hjälpa dem på traven här. För de har glömt, tänkte jag, men så kom jag ju på, ja men jag hade ju faktiskt fars dag i maj. De kan ju inte ha fars dag två gånger. För i Sydamerika är det maj månad som fars dag, visst är det så? Mars, ja, ännu tidigare. Ja, där ser man. Jag är lite sen här. Så att jag är ju lyckligt lottad här. Jag fick två tårtor. Eller hör på att säga, två festligheter. Har ni planerat en festlighet för din kar? Va? Det måste ni planera. Ta med dem. Ge en blomma till er kar. Han brukar, ja men jag väntar ju att han ska ge mig en blomma. Nej, på fars dag är det han som ska få en blomma. Vi tycker också om blommor. Tycker du om blommor? Ja, där ser man. Har du fått någon blomma av din fru? Har du? När var det senast? 20 år sedan? Ja, där ser man. Ja, men det var inte fars dag igår. Det är idag du ska få den. Ja, så kanske Domus eller Konsum kanske är stängt idag så då blir det ju svårt. Men i alla fall, hur många karar här har fått en blomma av sin fru sista 3 åren? Räck upp en hand. Jag måste ta ner min hand, men var det någon? Du? Och du? Och du? Du har fått en blomma. Vad var det för blomma? Kaktus eller? Nej, det var ingen kaktus. Kaktusblomma. Just det. Nej, men det här är viktigt, vet ni. När man ska... Det är egentligen större fars dag än födelsedagen egentligen. För fars dag står ju faktiskt om i Guds ord. Det står egentligen inte om julafton. Eller om midsommarafton. Jag ska inte berätta vad vi gör för galet på midsommarafton. Men det är i alla fall inte något som står här. Men fars dag, det står om här. Gud han förkunnar för oss om faderns roll i himlen. Han är vår förebild och någonting som vi ska ärva. Han gör oss till hans medarvingar. Det betyder plötsligt att vi äger ju hela Sverige. Allt här är vårt. Hela Norden är oss och hela världen. Och därför så är ju det här med klimatsamtalen ännu viktigare för oss som kristna. Att vi ska kunna säga att det här är vårt. Vi är bäst på att ta hand om det som är vårt. Men oftast brukar det vara så att vi tänker, nej men den där politiken den sysslar inte vi med. Men det är ingen politik. Det är en faderskapsrelation mellan Gud, Fadern och Guds församling. Vi är hans barn. Vi är hans medarvingar. Det här är vårt. Vi behöver inte ens köpa det. Nu finns det ju lagar och regler i varje land där man måste göra investeringar. Men det som är vårt är vi föredömen i samhället för att utveckla. Därför tycker jag om de här predikerna som pratar väldigt mycket om att tänka miljösmart bland kristna. Jag hörde en sån predika. Jag har hört en under hela mitt liv. En enda gång. Och jag blev så förundrad hur fel jag hade haft. Jag såg mig som en medlem i församlingen. En missionär bland alla andra. Men jag tänkte inte mig som faktiskt Guds delägare av denna jord. Men Gud har satt oss som förvaltare. Och vi tänker, hur ska vi, vårt första uppdrag, vår huvudsakliga uppdrag, att vinna människor för Gud, döpa till Kristus. Ja, det är sant. Men hur ska vi göra det om vi inte går före med gott exempel? Hur ska vi nå fram till människor om de tycker att vi är lika dem? Nej, vi är förvaltare av Guds plan. Frälsningsplanen involverar hela vårt liv.
Det är därför som vi kristna, när vi dör, borde se till att våra efterkommande kan leva med det som vi eventuellt har byggt upp, under förutsättning att det gagnar Guds verk. Och det är därför man kan se, när jag var medlem i Pingstkyrkan i Nässjö, var första gången jag jobbade i en församling. Jag fick ju faktiskt förmån att jobba där ett år innan jag reste ut på första missionsuppdraget 1991. Jag börjar bli lastgammal. Ja, jag minns knappt den tiden. I alla fall, och då hände det mitt i året att plötsligt så blev församlingen rik. För man fick för sig att man skulle bygga om och byta ut en massa stolar och köpa en ny ljudanläggning. Vad hade hänt? En äldre dam hade flyttat hem och hade skrivit sitt testamente att allt skulle bifalla församlingen. Men vad hade hon skrivit? Det var detta som imponerade på mig. Vad hade hon skrivit? Pingstkyrkan i Nässjö ärver mina pengar. Därför det var där jag lärde känna min verkliga far. Mycket intressant. Och detta får mig att förstå. Hur viktig är inte den här dagen? Fars dag. Men det är framförallt fars dag. Det är Gudfaderns dag. Då vi kan komma ihåg vilken enorm kraft. Ni behöver ingen mick med mig, kan jag tala för er. I Bolivia är lokalen mycket större. Så att man måste ligga i där. Ja, men när man är far så har man ett ansvar. Och jag ska avsluta med Matteus 28:19. Jag ska berätta för er en hemlighet. Ni får inte säga det till någon. Men den här versen är koden på mitt bankkort. Så då vet jag vad det är jag slår in varje gång jag ska hämta ut pengar. Så vad ska jag använda pengarna till? Ja, det är ju viktigt att det lever upp till den här versen. Va? Matteus 28:19. Och jag tror inte att någon kommer stjäla mig, för de måste ju gå in i Bibeln och läsa först. Och sen så kanske de får ett litet fundering. Det är, för innan jag läser kan jag säga det att där ute i Bolivia så har vi inte haft råd att bygga mur. Då det är ganska oroligt i landet oftast, ibland mer och ibland mindre, så bygger människor mur. De flesta som bygger hus, de börjar med att bygga muren. Och har de inte råd, att göra dem ett ruckel innanför, eller ett skjul eller ett tält eller någonting, som börjar bygga sitt hus. Vi gjorde precis tvärtom, för vi tyckte, vad ska vi ha muren till? Hur ska vi kunna få tak över huvudet av det? Så vi byggde huset först och saknar mur. Men trots det är vi nog en av de få i hela den delen av stan som aldrig haft inbrott. Och jag är ju vit, och även om jag inte är rasist eller så, så är jag medveten om att är man vit, så utifrån deras perspektiv så är man rik, har pengar, eller så har man utländska kontakt och kan få loss pengar på olika sätt. Det är den allmänna bilden, och den kanske är riktig. Jag hade ju inte haft kontakt med Emmaboda om jag inte hade fötts i trakten eller haft något missionsengagemang i och hemåt. Men här står det i alla fall: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Fadern dyker upp på nytt, och det är den första som nämns av de tre i gudomen. Vi döps till Kristus, de allra flesta, kanske alla här, är döpta till Kristus. Är det någon som inte är det, anmäl dig direkt. Det här är viktigt, och det står särskilt, och du kan slå upp Markus 16:16, han snabbare än jag är i Bibeln, för det går ju direkt där. Markus 16:16 säger det, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Och sen står det, den som inte tror ska bli dömd. Det är väldigt allvarligt. Vi tycker det är dömande. Men det är inte dömande. Men man dömer sig själv när man avstår från det element som Gud har instiftat för att vara en del av Guds hus.
Men vem är det som har instiftat det? Vem är det som har bestämt detta? Jo, Fadern i himlen.
Och här får vi åter i kopplingen. Vi skulle inte fungera som missionärer om inte de vi betjänar ser oss som sina fäder. Och vi skulle inte fungera där nere om inte vi försökte uppföra oss som deras fäder. Då har vi inte där att göra. För en missionär är den som går före för att visa vägen åt andra. De här barnen är definitivt i ett stort problem. Därför att fadern, det vill säga Lorena och Marcus, just nu i Sverige. Men tack vare att Herren har öppnat upp en ny väg via Nordupplandskyrkan i Tierp. Jag känner inte den församlingen. Men det är så Herren öppnar. Han öppnar alltid en väg från någonstans. Jag har varit i den kyrkan 2 gånger i mitt liv. Och pastorn har jag träffat 3 gånger. Hur Gud ledde det dit, det är bara ett mindre mirakel. Därför Gud hade sett att den här vägen som ni har just nu, den kommer slå igen. Orsaken, det får ni prata med dem om. Men den kommer slå igen. Men mitt verk går vidare. Mitt verk är inte oavhängigt av en specifik förening i Göteborg. Mitt verk är att ni ska vinna de här barnen. Ni ska gå vidare i det här arbetet. Och församlingarna ska gå vidare i Guds verk. Det här kan inte ta slut. Man kan inte stänga. Och därför så får jag magsjuka. Varje gång jag hör en pinkyrkan slaget igen. Tänker, vad är detta? Slå igen. Man kan inte slå igen en kyrka. Man kan inte avsluta ett arbete som Gud har etablerat. Det funkar inte i min värld. Men jag är kanske för gammalmodig i mitt sätt att resonera. Jag tycker exempelvis Emmaboda. Hur många invånare finns där? 10 000? 9 000. Det har sjunkit då. Några flyttade ut. Ja. 9 000 i kommunen. Åtminstone 10% av de här borde kunna gå till de frikyrkorna här i stan. Är det 900 tror du som går i gudstjänst idag? Det är väl inte ens hälften. Så det finns att göra. Om inte de 900 är på annat håll i missionskyrkan eller vilka kyrkor som finns här, då får vi ta hit dem. Åtminstone 10%. Så vi är alltså ett vitt fält Emmaboda. Det finns ingen det ska inte ens finnas i vår medvetande att vi skulle slå igen. För Emmaboda är ett vitt fält. Det finns att göra. Hur ska vi nå fram? Ja, det finns många metoder som vi inte använder idag. Därför att vi kanske försöker se utifrån vad är det mest moderna i vår värld, istället för att fråga vår far. Han har lösningen. Vi måste lära oss att underordna oss vår pappa, vår far. Vi är medarvingar och han vill ge oss allt, precis som vi vill ge allt till våra barn. Vi uppoffrar oss, vi köper en billigare skjorta för att våra barn ska ha det finaste. Är det inte så? Är vi inte såna? Vi drar ner på våra egna utgifter. Bara barnen får allt. Inte allt de vill ha. Men ofta så går de klädda i mera propra kläder än vi andra. För vi känner. Vi har en nedärvt en faderskapsprincip i våra hjärtan. Och det har man också ute i världen. Men det är Gud som har lagt ner det i oss. Det är ingenting man har lärt sig på skolan. Utan det är någonting som Gud har lagt ner. Därför han vill visa oss. Sin relation till oss. Han älskar oss. Och så som han älskar oss vill han att vi ska älska vår nästa. Och då säger vi, ja men då gör vi det lätt för oss. Min nästa, det är mina barn. Men så är det inte. Det är min familj, det är en helt annan sak. Min nästa, ja men det är min släkt. Nej, det är också. Det är vännerna i församlingen. Nej, det är också min familj. För vi är en familj. Även om du inte kanske vet vem jag är och vilken pyjamas jag har på mig på natten. Det vet min fru. Va? Du kanske inte känner mig på det sättet. Du kanske inte vet vad det är för märke jag har på mina glasögon. Jag kan säga dig. Det står Ray-Ban, men det är gjort i Paraguay. Så det är inte original. Ja, i alla fall, du vet säkert inga detaljer vilket schampo jag köper för att duscha mig. Eller vad jag kämpar med för att försöka få bort den här skalligheten här uppe. Va? För jag vill ha mycket hår, men av någon anledning faller det bort på något sätt. Jag vet inte varför, men de säger att klockan är skyldig på något vis. Tiden. Du börjar närma dig döden. Då, när du är död, då kommer du vara helt tom här uppe. Ja, vi vet inte varför. Vi kämpar mot olika saker för att uppnå ett livsideal. Men vad är Guds livsideal? Han vill att vi ska vara Guds barn. Och vi ska känna oss en del i hans familj. Och vara ett föredöme så att världen som inte kommer hit ska känna avundsjuka med vännerna i pingstkyrkan. Och vilja bli en del. Och här kommer miljön in återigen. Så hur vi än vänder och vrider så har vi ett ansvar inför vår omvärld. Vi känner ett mycket tydligt och starkt ansvar inför Gud att se till att de här barnen inte blir som sina föräldrar. För det är inte synden de ska efterfölja, utan Kristus de ska efterfölja. Det är den fadersrelationen vi vill att de ska leva efter. Vi måste visa ett föredöme, vi måste ha resurser, vi måste ha möjligheter och vi måste leva i enlighet med Guds vilja. Brister har alla, det har också vi. Men vi måste ha viljan och längtan och glöden. På samma vis måste du ha glöden, viljan, längtan och vara beredd att göra uppoffringar för att Emmaboda ska bli frälst. Idag man bjuder in till väckelsemöte, skaffar ett tält som på 80-talet. Så kommer kanske de från Missionskyrkan och Svenska kyrkan, Pingstkyrkan i Nybro. Kanske kommer några. Men hur många ofrälsta kommer? Det är inte säkert det kommer så många. Så vad är det man tittar på? Ja, ofta så brukar man säga, men det är samma i kyrkan. Man har samma problem. Men om vi börjar bli ett föredöme ut i världen. Om vi börjar visa att det här är vårt. Om vi börjar uppträda som fäder för Emmaboda, för fäder över Sverige, för fäder över vikingarna, för fäder över invandrarna, för fäder över alla som bor här. Vad vi har och inte har i vårt leverne har ingen betydelse, för inget av det vi kan ta med oss till himlen. Men vårt faderskap tar vi med oss. Vårt föredöme tar vi med oss. Hur arbetar du? Hur engagerar du dig på din arbetsplats? Hur engagerar du dig på ditt boende? Vem är det de pratar om? Är det chefen? Är det dina kompisar? Är det dig de pratar om? Och när de pratar om dig, tänker de vilken god kille den här är. Tänk att vi har honom på vår fabrik. Vilken trevlig kvinna detta. Tänk att hon bor i vårt servicehem. Vilken hjälp detta är för oss. Eller vad säger de? Nej, fy alltså. Tänk om hon ville flytta. Va? Vad mycket bättre vi skulle ha det här. Var den här killen stökat till det? Titta vad massa skräp han drar in här till vårt bostadsområde. Va? Titta vilken ful bil han har. Han tvättar inte ens sin cykel. Va? Vad är det här för folk? Och då är vi inte föredömen. Ja, jag känner inte er. Jag vet mina egna brister. Jag gör vad jag kan för att uppnå mitt livsideal. Inte enligt vad du eller andra tycker. Utan vad Guds ord skriver. Han vill att vi ska vara hans medarvingar och visa att vi kan ärva landet. Emmaboda är en historia för sig. Och när man pratar om Emmaboda och man frågar om Emmaboda i Jönköping kan man säga att det finns en pingstkyrka. Men om man pratar ute på stan så pratar de om Emmaboda-festivalen.
Och det är väl allt annat än kristet. Är det? Starta en Emmaboda-festival här. Jag vet inte. Men finn en väg för att bli ett föredöme. Och Gud, han kommer att utrusta dig. Vi har inte resurser, vi har inte möjlighet. Men Gud, han har. Och är vi hans medarbetare så har vi resurser om vi bara litar på honom. Och hur ska vi nå honom då? Jo, vi måste be. Vi måste be. Och det är vad jag gillar med Pingstkyrkan i Jönköping. En av de här verksamheterna min pappa varit med och startat faktiskt. Bönemötena på morgnarna. För innan han började med detta, han har ju redan fått ALS. Det var 2004, 2003. Han dog ju sen i flyttade hem i 26 augusti. Varför jag kommer ihåg det beror på att det var samma dag som jag började läsa. Jag avslutade min andra del i min teologiska utbildning. Och samma dag jag skulle gå på upprop bestämde han sig för att flytta hem. Jag var inte så glad över det. Men i alla fall, jag kommer ihåg detta. Men vad jag framförallt vill komma ihåg, vad han gjorde sista året. För sista året tror jag han gjorde den största tjänsten av alla. Han bestämde sig för att om ingen annan där ville be så skulle han i alla fall be. För att han hade sysslat med detta ute på missionsfältet. Och tänkte, varför ber man inte här? Skulle det vara en annan gud här? Så han begärde att få en egen nyckel till Pingstkyrkan. För att kunna komma in på morgonen och börja be. Och de hade då ett bönemöte i veckan på morgonen. Var på onsdag tror jag. Och så hade de ett bönemöte på kvällen. Det var Lefflers tid. Norris Leffler tror han hette. Ja, i alla fall. Men det var den traditionen som gällde. Och plötsligt ville pappa ha bönemöte varje morgon. Måndag till lördag. Inte söndag. För då orkar inte folk upp till gudstjänsten tyckte han. Så måndag till lördag var han i Pingstkyrkan klockan 8 på morgonen. Hade bönemöte i en timme. Och sen gick han hem. Och när han blev för sjuk så kördes han med hemtjänst. Men han var där alltjämt 8. Och när han inte kunde gå i rullstol så låg han ner på ambulansen. Och de körde in hela sängen där. Men han var på bönemöte. Fram till det fattades 10 dagar innan han flyttade hem. Då fick han inte lämna det här sista hållplatsboendet. Därför att bara flytta på honom skulle innebära döden för honom. Då fick han inte. Men fram till när det var verkligen kört att förflytta sig så var han i Pingstkyrkan varje morgon klockan 8. Detta har fortsatt till idag. Och idag har man möte varje morgon klockan 8 och varje eftermiddag klockan 18. Och det är först nu, sen 5-6 år tillbaka, som siffran till antalet medlemmar börjar komma i takt med matrikeln. För förut var halva kyrkan medlemmar, men man såg dem inte i kyrkan. Men idag är det fullsatt på varje söndag förmiddag gudstjänst. Och många av dem går och ber på morgnarna eller på kvällen. Och många invandrare har kommit in. Och många nya, många människor som inte var i kyrkan, de ramlar förbi. De har till och med fixat en egen ingång nu. Så har de utsatt ett bönerum. Man får inte ha någon annan verksamhet där än bön. Med en egen ingång och allt. Därför man tycker det här är viktigt. Väldigt få vet vem som startade upp detta. I tredje största pingstförsamlingen hade man nästan ingen bön. Men idag ber man. Vad är det nu? 6-12. Man har 12 bönemöten i veckan. Och det är därför församlingen växer. Det är cirka 20-25 döpta i månaden. Det har aldrig varit så. Och idag, 15-20 år senare, börjar man se skörden. Och det är en väldig tillväxt. Och det är hela tiden, hela straden full. Så var det inte för 15-20 år sedan. Så församlingen kommer nog komma upp i 3000 medlemmar inom en 3-4 år. Ja, det är en stor församling. Du tänker, ja men det är lätt. Ja, det var det inte. Han var den enda som gick och bad första månaderna. Sen blev det en tillväxt. Kom det upp en till, 2 till, 3 till, 5 till. Sen var hemtjänsten tvungen att vara med trots att en del var inte ens frälsta. Men han skulle till Pingstkyrkan be, så där satt de där assistenterna och lyssnade på hans bön. En av dem blev frälst några månader senare. Hon blev trött på att höra evangeliet, så till slut bestämde hon sig för att bli en del av det. Ja. Ja. Och sen gick hon dopets väg innan han dog. En av assistenterna från hemtjänsten som var ateist. Ja. Det här funkar. Det finns bara ett sätt, och vi ska avsluta där. Att vara fader. Det är att be till fadern. Och sen lyda honom. Amen. Vi står upp tillsammans. Känner du i ditt hjärta att du vill vara ett föredöme i Emmaboda för Kristus? En fader, en moder, en andlig förebild. Men känner att det har inte riktigt kommit dit hän ännu. Men att du vill att Gud ska gripa in i ditt liv och ge dig den lilla skillnaden som fattas. För det är liten, extremt liten. Men det finns där kanske hos några av er. Jag vet inte. Så räck din hand i Jesu namn. Gud välsigne dig. Finns det någon mer så passa på. Gör skillnad. Bli en fader. Bli ett förebild. Bli en fäder. En moder. Tänk miljösmart. Men utifrån vad Bibeln förkunnar. Var en länk för Emmabodaborna att komma nära vår verkliga fader i himlen. En verklig förebild. Jesus är en förebild. Det kostar honom livet. Och det kan kosta oss livet. Men är vi beredda att ge våra liv, så kommer vi också vinna hela vår värld som vi lever i. Omgivning, grannar, bekanta. Snabbköpskassörska. Chefen. De anställda. Fyllegubben. A-lagarna. Rockstjärnorna som kommer hit och spelar. De kommer få möta Jesus. Och din tid i bön kommer göra skillnad för dem. Tack Jesus för det här tillfället. Som du har lett mig till Emmaboda för att fira fars dag. Genom att förkunna vem du är. Och vad du vill i våra liv. Vi kan inte så mycket i oss själva, Herre. Men Gud kan. Om vi ställer oss i ditt förfogande, så kan du göra underverk genom oss. Det var därför som alla dessa vänner fick växa upp här i trakten. En del har flyttat hit. Andra har bott här hela livet. Andra gifte in sig i kommunen. Och andra hamnade här av andra skäl. Men de som kommer hit i Pingstkyrkan, har du utsett här att vara medarvingar till det här landet. Att vara föredömen för den här platsen. Att ta ett steg i en riktning där vi värnar om vår miljö. Där vi värnar om vår omgivning. För att omgivningen ska känna avundsjuka gentemot dem som går till Pingstkyrkan. Ska känna att oj, vad är det? Vad får de sin inspiration ifrån? Och känner i sitt hjärta att de måste komma fram och fråga. Och där ta första steget för att kunna vinna dessa människor till Kristus. För att de ska tillhöra och också bli medarvingar av detta vi har. Denna välsignelse, denna fantastiska plats, detta vykortssamhälle. Men utan dig till ingen som helst nytta. Därför Herre, lägga ner dessa människor som har räckt sin hand och andra som känner i sitt hjärta att de vill bli, ta tag i detta, vara verkliga medarvingar. Och de som känner i sitt hjärta att de vill bli faddrar och vara med och bygga barn in i ditt rike genom det här arbetet som vi har, Herre. Välsigna. den här församlingen. För det de ger, för det de har gett hittills och vad de kommer att investera framöver. Välsigna dem så storligen i Jesu underbara namn. Amen.